Ja, hej och välkomna till nya energikvarten här på Radio Falköping. Jag är Thomas Skagenborg, energi- och klimatrådgivare på Falköpings kommun. Och Roger har lämnat över ansvaret helt till mig nu. Så att det blir mer som en podd där jag samtalar med inbjudna gäster. Och idag har jag med mig min kollega John från Borås.
Hej, hej.
Som kan presentera sig lite grann. Alla känner mig redan så jag behöver inte presentera mig närmare. Men du?
Ja, ja. Mm. Ja, jag är energi- och klimatrådgivare då i Borås stad. Ja, vad ska man säga om mig? Jag har jobbat lite tidigare som solcellsingenjör i Shanghai.
Mm. Spännande.
Innan jag flyttade till Borås då och började göra energirådgivning.
Mm. Och varför brinner du för förnybar energi och energirådgivning då?
Ja, egentligen så var det någon sån idealistisk del för väldigt länge sedan. Jag tänkte att allting som alla krig och all sådana orättvisor och sånt i världen, det handlar ju lite om att man egentligen letar efter energikällor på ett eller annat plan. Så kan det liksom koka ner lite till det. Då tänkte jag att det vore väl bra om det fanns mycket utav den. Mycket energi och gärna grönt då.
Ja, precis. Eller ja, krig är väl egentligen att man vill ha det som någon annan har. Genom att få det på ett enkelt sätt. Så att det är inte bara energi man krigar om, utan mark och vatten och religion och sånt här. Så att, men energi är en stor bit man krigar om då, som olja och gasfyndigheter till exempel.
Det var så jag kom in på det och sedan så har det ju, sen finns det ju tekniskt intresse såklart också, så att det är väl mera den drivande faktorn i dagsläget kanske. Men hur jag kom in på energi från början var att jag hade någon sån typ av tanke då.
Ja, och vi jobbar ju båda som energi- och klimatrådgivare som sagt, och vi är ju gratis för allmänhet, företag och föreningar som vill ha våran hjälp att sänka sina energikostnader och göra en insats för klimatförbättrande åtgärder. Har du något stort intresse i Borås för de frågorna? Strömmar frågorna in eller är det trögt?
Ja, nu i det här i samband med pandemin och sådär så har det varit en lite lugnare period. Men fortfarande ganska mycket frågor. Och sen så är det ju lite som du också vet att när solen börjar lysa nu på vårkanten här så kommer solcellsfrågorna. Och när det blir lite kallare framåt hösten då frågas det kanske lite mer om värmesystem.
Precis. Men jag upplevde faktiskt en liten uppgång i början av pandemin då, att folk var hemma och gick igenom lite sånt där som hade blivit liggande. Och då var det just det, ja just det, energigrejen, det har vi ju tänkt på liksom länge, man har inte blivit av och sånt. Så att då var det lite fler som kontaktade mig faktiskt, privatpersoner om pannbyten och solceller och sånt där.
Ja, vad roligt.
Mm. Men idag då skulle vi prata lite om ventilation i hus, vikten av den och luftflöden och energi bland annat. Eller hur?
Ja, precis.
Ja, och vikten av det då för att inte förstöra sitt hus. Man vill ju ha ett bra hus men samtidigt spara energi till exempel.
Ja, och jag tänker att det är bra att man börjar från rätt sida. Mm. Alltså att man inte... Många vill ju gärna, de ringer ju för att de vill börja kanske med solceller för att de har tittat på det och det är väldigt häftigt på det. Men då när vi kommer ut och hälsar på, för det gör vi också gratis, så ser vi kanske att det är nog kanske inte solceller man ska börja på det här huset, utan det handlar kanske om med ventilation och värme och sådär i första hand. Och sedan så kan man ju absolut välja att sätta solceller, men på grund av regelsystem och sånt där så är det, och det kommer vi komma in på sen, varför man ska göra det i den ordningen.
Precis, det är ju så att man alltid får sondera eller fiska lite efter hur det är bakomliggande orsaker till varför de vill sätta upp solceller och så då. Så att jag jobbar likadant som du kan man säga, att jag rekommenderar inte solceller i första hand alltid, utan det kanske är andra åtgärder som behöver prioriteras först.
Ja, men precis så.
Mm. Så när vi kommer till ventilation då, hur ska man tänka?
Ja, jag tänker att det är ju precis som du har sagt en annan gång här, att det finns ju... När var det på 80-talet som man började täta igen första oljekrisen där.
Ja, är precis. Det... Slutet 70-talet, början 80-talet där, så blev energin dyrare.
Och då började ju många täta igen sina hus för att spara energi där. Och tyvärr är ju det fortfarande lite kvar.
Mm.
Sen finns det ju lite, det finns bättre och sämre byggnader såklart. Och jag tänker att man kan ju nästan börja lite där, för att det är viktigt att, att man har en god inomhusmiljö. Så det man kan titta på är ju att man har en välfungerande ventilation. Och ventilationen, i kort drag kan man säga att det ska vara långa luftflöden, det vill säga där man plockar in luften, så ska det vara ganska långt tills där den ska ut då. Och luft ska ju, som jag tror de flesta vet, att det ska ut i badrum och det ska ut i kök och så ska det in på alla andra ställen kan man säga. Och framförallt då i sovrum.
Och framförallt ska ju ventilationen vara styrd med, så man vet vart luften går in och vart den går ut. Så det med ventilation genom otäta fönster, ja, det fanns ju mycket förr då, men kan man styra ventilationen vet man om att man får ett bra ventilations- eller luftutbyte.
Och det här är inga väldigt enkla energitips, att man ska se över de här inga listorna som sitter vid fönster och sånt. Det är ju inte bara, det sparar ju lite energi och styr luftflödena bättre. Det är ju en del, men så slipper man också putsa fönstren lika ofta. Och så kanske man slipper det här med, om man har det problemet att man har imma emellan fönstren, så beror ju det ofta på att luftflödena inte riktigt går rätt. Och då kan man slippa lite sådana grejer också. Så det är ju bra för många bekvämlighetsanledningar till att se att det fungerar rätt också.
Och har man soffan under fönstret så slipper man drag i nacken också. Slipper för nackspärr.
Ja, precis. Att man ser till att man har det, den en liten bit ifrån
Att täta fönster. Så att...
Ja, precis.
Har man ett gammaldags hus då med självdragsventilation, då har man ju oftast en skorsten i mitten av huset med ventiler ut. Och då kan man ju se om draget fungerar genom att sätta upp en bit hushållspapper bara. Fastnar den då, så sugs ju luften utåt i den här ventilen. Då vet man att det är frånluft i huset. Eller det behöver inte vara en skorsten, men någonstans där man tror att det är frånluft.
Precis, och där finns det ju också, för att ibland blir det ju så att man sätter många tilluftskanaler, till exempel i sovrum och sånt, så kan ju de ibland fungera tvärtom, det vill säga luften går ut den vägen, och det kan man ju titta ganska lätt. Antingen då hushållspapper eller toapapper, den varianten, eller så kan man ju ta en tändare eller ett ljus, men då får man ju såklart vara lite försiktig där då, men det tror jag man förstår. Men då ser man ju hur lågan lutar, och lutar lågan ut, ja då går ju luften åt fel håll, och då behöver man alltså öka draget någon annanstans helt enkelt, så att man får in luften där istället.
Och nackdelen med gammaldags självdragsventilation är ju att man inte kan styra luftmängden så bra. Så vintertid blir det ju nästan för bra ventilation, för då är skillnaden mellan uteluften och inneluften väldigt stor, och då driver det på den här ventilationskraften. Och på sommaren kanske det blir lite för lite ventilation egentligen. Och om det blåser mycket ute, så kan det ju trycka in för mycket luft också då genom ventilerna på det hållet som det blåser ifrån.
Ja, precis. Och sen mitt i sommaren så kan man ju, äldre hus vädrar man ju, tänker jag. Då får man ju tänka på att man gör på det sättet.
Då får man influera med så att...
Men man har ju fått mer än en fråga från rådsökande om det här med kylande AC-aggregat. Och sen så frågar man lite om, så vet man ju vissa indikatorer när det är dåligt ventilerat i hus. Och då märker man ju det, att det är ju många som de vill kyla luften då, men det enda de egentligen behöver göra det är ju att se till att de får drag då på sommaren. Kanske sätta lite fläkt så att man får... Och det är ju ruskigt mycket billigare än att kyla luft. Och dessutom blir det ju mycket bättre, för att en AC som kyler luften kan ju få det att kännas fräscht. Men det är ju inte ny luft där egentligen. Så att det blir ju inte så bra i slutändan egentligen. Så den har man ju varit med om ganska många gånger ändå, skulle jag säga.
Jo, det är ju lekmannens tanke om bra luft, kan man väl säga, att han tänker på ett sätt, men behöver ju inte vara rätt för det, för han har ju inte kunskapen bakom, så att
Nej, det, och sen är det ju, det blir ju den här känslan att kyligare luft känns ju fräschare.
Mm.
Att det, och sen kan det ju absolut, det kan ju finnas hus där man behöver kyla lite. Det ska man ju inte säga någonting annat om heller. Men, men det är kanske inte lika ofta som man tror att man behöver kyla som man faktiskt behöver det, om man säger så.
Men billigast är ju som sagt att öppna fönstret, och har man stora problem med värmeöverskott så är det bättre att skaffa sig markiser på utsidan. Så man inte får in solljuset i huset, då håller man temperaturen nere. Eller persienner då, om man vill ha ett billigare alternativ.
Ja, men precis, precis. Det är ju ett bra sätt att skärma av lite där.
Mm.
Sen är det ju lite en trend här som vi har sett. Det är ju det här med att man ska byta från sin eldade panna. Man kanske har en vedpanna, eller så har man en, tyvärr alldeles ofta har man en gammal oljepanna där det sitter en pelletsbrännare i, för att man fick stöd från staten för att byta ut det där en gång i tiden. Och har man den varianten att man har en gammal oljepanna och eldar pellets i det, så brukar ju vi energirådgivare säga att det är bästa sättet att tröttna på pellets, för att den är ju ganska så ineffektiv.
Man får jobba lite i alla fall, så att med sotning, ja, och sånt, blir uraskning, så att
men det blir ju lite onödiga pengar också, som man lägger på de extra pellets och sådär. Är man i det läget, så tänker jag att då ska man ju tänka på det, att när man plockar ut en panna, så är ju den drivande faktorn i ventilationen under, ja, men egentligen då vår höst och vinter kanske,
ja,
i alla fall.
Ja, pannan och den varma murstocken då, kan man väl säga, som är en skorsten och en, vad säger man, luftskorsten med alla, en turbulensgrej, så att det går ju uppåt, och den varma luften stiger ju snabbare ju varmare den är, så att en vedeldad panna får nog bättre ventilation. Det hus med en vedeldad panna blir nog bättre ventilation än i en oljeeldad panna till exempel, eller hus, för att murstocken blir varmare i ett vedeldat hus i alla fall.
Ja, precis. Ja. Och det här, ska man byta det, för det är ju en trend att man vill byta till bergvärmepump och sådär i varenda hus.
Mm.
Och det kan jag förstå, det är ju jättepraktiskt, och bergvärme är ju väldigt bra och sådär.
Mm.
Men man ska ju tänka lite på, där tänker jag att det är bra att man ringer sin energirådgivare och pratar lite med oss, skulle jag säga. För att vi kan ju det här väldigt bra, för vi har sett många exempel när det inte går bra, om man säger så. När man glömmer av det här, att det är ju faktiskt ventilationsaggregatet egentligen också, och värmekällan då, när det är en vedpanna.
Mm.
Så att det ska man ju inte bara göra så. Det finns ju många duktiga installatörer som räknar på detta och sätter in extra ventilation och tänker på det här, att det ska sitta en extra radiator för att värma upp källaren, för det är ofta där den står.
Ja.
Men sen finns det ju tyvärr några installatörer som inte tänker riktigt på det heller, utan de tänker kanske, kanske låter lite konspiratoriskt, men de tänker kanske mera på att sälja sina värmepumpar.
Så är det inom alla branscher, att det finns säljare och det finns de som har kunskap och vill göra ett bra jobb. Så att så är det.
Absolut, men har man lite funderingar där, så tycker jag det här är ju en typiskt tillfälle som man gärna ska höra om sig till oss, så kan ju vi komma ut och kolla, och så slipper det bli något tokigt. Ja.
Men det som är vanligast, som du säger, är ju att man förbättrar ventilationen när man tar ut pannan och inte får något drag i skorstenen. Och det kallas ju förstärkt självdrag. Man sätter en liten fläkt upp i skorstenen då, som hjälper till att suga ut. Och i samband med det är ju bra att man köper en sån här skorstenshuv med, som skyddar skorstenskronan från att vittra sönder när den inte blir varm längre. Och då döljs ju den här fläkten som är uppe på skorstenen också, eller blir skyddad på ett annat sätt. Så att det är bra att tänka på att det blir lite extra investeringar, och inte bara själva värmepumpen då.
Och jag tänker det, om man bor i ett sånt hus, att man kanske är det så att man ofta tycker att man får sätta igång köksfläkten, eller det känns lite instängt eller sådär. Och så har man en bergvärmepump, då kan man ju fundera på, har man också en skorsten, så kan man ju tänka att det är nog ett hus som en gång i tiden har varit eldat och det har haft den typen utav ventilation.
Ja.
Och då ska man ju vara lite försiktig, därför att det kan ju finnas lite ofta ska vi också säga så här, det kan ju gå bra att bara byta rakt om också. Det finns ju sådana hus som det funkar jättebra för att de är lite otäta och det fungerar bra. Men i det fallet som det inte fungerar så märker man ju det lite inomhus, och då ska man nog försöka se om man inte ska ta och rätta till det. För annars är det lätt att det blir mögelansamlingar på vind framförallt skulle jag säga. Men det kan även vara på andra ställen. Så där är ju... Det är ju bra att tänka sig för, tänker jag.
Precis. Och om vi går till det här med lokala eldstäder, är det ju också viktigt med, inte ventilation, men förbränningsluft. En kamin eller kakelugn då, i ett rum kräver väldigt mycket luft för att förbränna veden som man har där i. Och har man då bytt till nya fönster till exempel och inte har någon ventil i rummet, då kan det ju vara så att luften kommer in genom golvet istället om det är otäta golv till er. Eller luften tar sig in den vägen den kan helt enkelt. Och har man då en köksfläkt igång samtidigt som också suger ut, då blir det ändå mindre luft i huset. Och då kommer den de vägarna den inte ska, som sagt. Och då kan det ju vara bra att man skaffar någon ventil eller ett rör som går genom trossbotten upp till eldstaden, som man kan öppna en extra förbränningsventil när man ska elda. Då slipper man ta den varma rumsluften med till förbränning, utan man tar luft utifrån.
Och jag har ju ett ganska vad ska jag säga, ett extremt exempel på det där med ett hus som jag var ute och besökte, där de hade satt en luftvärmepump som var ganska väl placerad i ett kök.
Ja.
Och sedan så tyckte de att det blev väldigt kallt då på vintern och sådär. Och grejen var att rakt framför den här luftvärmepumpen som stod där, så hade de en gammal sån spis, vedeldad spis. Mm. Och den, eftersom att det var kallt, så tänkte de ju såklart att då får vi ta elda i den för att försöka värma på där. Och det var ju en... Där hade de isolerat skorsten och lite sånt där som man bör göra för att det är ju bra såklart ur brandsäkerhetssynpunkt och så här. Men det gjorde ju att murstocken blev inte särskilt varm.
Mm.
Och all den luften som behövdes för förbränningen då i den här spisen, den kom ju egentligen, den var ju redan förvärmd av luftvärmepumpen. Så den luften som skulle ha gått ut över rummet då, den kom ju aldrig dit. Och det är ju väldigt lätt, man tänker ju såklart att nu eldar vi på så att det blir varmare. Mm. Men det är inte alltid att det funkar på det sättet.
Nej. Det som sagt, det kan bli systemfel om man mixar och kopplar ihop eller kör med olika system samtidigt som inte pratar med varandra. Och det har man ju hört om moderna anläggningar med, som kör med luftkylning och luftvärmning samtidigt för att systemen inte pratar med varandra, och då kostar det väldigt mycket energi i onödan. Så att ha helhetstänket är bra, och det kan ju vi då förhoppningsvis.
Oftast kan vi ju lura ut sådana här grejer i alla fall.
Mm. Har du något annat bra eller dåligt exempel om luftflöden och energi?
Nej, inte så riktigt på rak arm. Jag tänkte att vi kunde kanske gå vidare på det här brevet som en arbetskamrat till oss har fått ta del av.
Det har skickats ut från MÖS till alla i deras område. Miljösamverkan Östra Skaraborg. Och det är till alla som har en äldre vedpanna. Och om man vill hämta in information alltså om vad man har för typ av panna, men det undermeningen i brevet är väl att de vill att man ska kasta ut pannan, men så farligt behöver det inte vara för alla som har fått, utan har man en relativt ny panna så kan man med gott samvete elda med den. Eller vad säger du, John? Det var ju en panna från 2011 som vår kollegas kund hade, med ackumulatortank och keramiska plattor i, va?
Ja, precis. Det var ju en fin panna, en modern panna. Ja. Jag tänkte säga att brevet här, det heter "Vi vill ha mer information om din vedpanna".
Ja.
Och det var väl, kan man säga, att jag tycker att det var lite det var lite tråkig ton i det här, för det känns ju som du säger att de vill att man ska slänga ut den där. Vi har väl försökt tolka det här lite, och egentligen så om man nu råkar ha ett sånt brev framför sig här också och tyckte att det här verkar ju konstigt, så vill de nog bara att man ska fylla i lite vilket system man har. Ja. För att de vill egentligen inventera då.
Ja, jag citerar här från brevet då. Enligt de uppgifter vi har så uppfyller inte din vedpanna utsläppskraven. Det känns ju som att de dömer ner den och i nästa mening begär in mer. Då, så att, och eftersom det kommer från en myndighet så kan ju lekman tolka det som att så här måste du göra. Liksom. Du måste kasta ut den här och köpa något nytt.
Och ja, det var lite roligt.
Man kunde formulera sig på ett annat sätt då för att skriva mer korrekt mot en lekman.
Ja, precis. Det var lite olyckligt formulerat där. Mm. Men det de är ute efter är nog bara att se till. Och i det här fallet som var här nu så var det ju ett jättebra eldningssystem med en effektiv panna och sådär. Mm. Och precis som vi var inne på innan, det är kanske inte alltid så himla bra att bara byta ut pannan heller, utan då har man ju hela den här ventilationsdelen att fundera över och sånt där. Men där får man väl gärna ringa till oss också såklart. Ja.
Sätt är ju då, och det framkommer ju i det här brevet med, om man inte har vedpannan som huvudvärme utan som komplementvärme. Ska man sätta in en värmepump så kan man ju koppla ihop med den gamla pannan, så man kan elda när man vill och köra värmepump när man vill, och då får man ha kvar pannan, då behöver man inte byta ut den.
Nej, just det, och det är ju ett bra sätt, det är ju en bra typ av värmesystem för att då kan man ju till exempel välja en luftvattenvärmepump som är väldigt effektiv när det är lite, ja, men när det fortfarande är över 0 grader kanske ute, så är den ju extremt effektiv. Och sen kan man ju då komplettera när det börjar bli lite kallare och den inte är så effektiv, då kan man komplettera då med bränsleeldning, och det är ett fantastiskt bra system som både är bra för elnät och bra för huset, för att då får man ju den här goda värmen som man kan få lite från just eldningsvärme och sådär.
Och särskilt då som i det här fallet med, så fanns det ju en ackumulatortank, och det är ju ett energibatteri med varmvatten kan man säga, och I och med att det finns effekttaxa i Falköpings kommun, så kan det ju vara ett sätt att köra värmepumpen lite hårdare nattetid när det är billig el och lagra den energin i ackumulatortanken. Då får man ju billigare effekttaxa kanske, eftersom man inte kör den samtidigt som man lagar mat eller tvättar och sånt. Plus att elen kan vara billigare nattetid.
Det låter ju som ett väldigt bra system så jag tycker man ska inte vara för snabb med att slänga ut en väl fungerande panna i alla fall. Det kan vi absolut vara överens om, tror jag. Och sen kan man se lite om komplement, om det ska till eller inte. Där ska jag ju säga en sak. Det kan vara bra att komma ihåg det här. Om man ska ha två sådana system så ska de ju helst vara parallellkopplade och inte seriekopplade. Det kan man ju ta med sig lite. Mm. Och det handlar ju alltså om att har man en ackumulatortank kanske det automatiskt blir så. Men annars finns det alltid en liten risk att eldningspannan kyler det uppvärmda vattnet från värmepumpen. Ja, det är ett vanligt fel som man har
sett. Precis. Och det beror ju på en kompetensbrist hos installatörerna. Det är inte alla som vet hur de ska koppla in. Inte ens om de har ett kopplingsschema att koppla efter, så är det säkert att det blir rätt. För jag har stött på det problemet med att de har fått ett bra inkopplingsschema av tillverkaren av värmepumpen. Men sen så blir det fel i slutändan ändå. Och då är det ju väldigt sorgligt, tycker jag.
Det är ju väldigt, väldigt tråkigt.
Men om vi går till det här brevet då. Om det är kunder här i Falköping eller Borås då, om du sänder programmet där sen i efterhand, som har fått det här brevet, så är det bara att ringa till oss om ni har några undringar vad som händer i den här frågan och hur man ska agera, så att då kan vi guida er på rätt väg så att ni möjligtvis inte behöver kasta ut pannan, utan det går att komplettera, eller också är den ganska okej att köra några år till.
Och det tycker jag, det är så Man får ha av sig helt enkelt, så får vi, så kan vi hjälpa till att utvärdera lite där om det är en bra panna eller inte.
Ja, vi pratar ju om lite andra saker med goda exempel och sånt här, eller dåliga exempel. Och för oss rådgivare då, kan guida till ett bra beslut, snarare kanske man ska säga. Att, jag hade ju ett exempel på LED-belysning, ett företag. Det var ju ett företag som bytte ut all sin belysning i produktionslokalen till LED-belysning. Och då tog man in offert från en lokal elinstallatör, tror jag, och satte upp ny LED-belysning där de gamla hade suttit. Och det är väl frid och fröjd, de sparar jättemycket el. Men grejen var det att det var mest robotliner som de satt över. Och en robot behöver ju inte belysning. Kanske att man behöver belysning i gångar och där folk arbetar. Man hade köpt en lite mer avancerad anläggning där man kunde styra belysningen att bara lysa i gångarna som alltid då, eller som vanligt, och sen att man kan tända upp i varje robotcell om man behöver gå in där och göra arbete. Då hade man ju sparat ännu mer energi. Och det var det att man visste inte vad man skulle upphandla, utan man sa ju till firman vad man ville ha och de satte upp det utan att ifrågasätta. Så hade företaget som satt upp varit lite mer på tårna, så kunde de sagt, sålt på lite mer att det här behöver ni, så sparar ni mer energi. Men tyvärr gjorde de inte det, och hade bara företaget kontaktat oss innan då, så hade de ju fått de här tipsen att de kunde ställa frågorna när de skulle göra upphandlingen och sparat mycket pengar från början.
Och det är ju lite så med energieffektivt. Alltså man kan ju tänka sig, energieffektivitet handlar om att använda det där man behöver energi. Jag har ett eget litet exempel här. Jag sitter ju hemma på mitt kontor här och arbetar nu i pandemitider och sådär. Och då har jag en liten eluppvärmd matta faktiskt. Och den har jag precis vid mina fötter. Men det är ju bara för att det är ju skönt. Jag har inte värmegolv i resten av mitt hus. Men jag har 30 kvadratcentimeter värmegolv här som jag har mina fötter på. Och det är ju visserligen elvärme, men den är ju precis bara där jag behöver den. Ja. Så det är ju lite samma grej där. Man får fundera lite på vart behövs det mest. Liksom, och vart kanske behövs det inte.
Precis.
Så det är en liten energieffektiviserande åtgärd från min sida. För då kan jag ha det ganska svalt i resten av rummet här.
Det är ju så det är, att är man varm om fötterna så man varm om resten av kroppen. Eller möjligtvis om man sätter på sig en mössa med. Så sparar man lite energi eftersom huvudet är skorstenen som det kyler ifrån. I alla fall när man är ute så gör det väldigt stor skillnad om man har mössa eller inte för hur varm man blir.
Ja, det mest energibesparande nästan man kan tänka sig, det är väl egentligen ett par raggsockar.
Så det är ju billigast. Jag brukar säga att det är småländsk isolering, strumpor och tröja liksom. Då behöver man inte göra något mer med huset, så att...
Ja, men då kan man acceptera lite temperatursvängningar inne och sådär. Så, jag menar, i ett modernt hus är det ju lätt att hålla en jämn temperatur, och i ett äldre hus så kanske man får acceptera lite att det går lite upp och ner och sådär. Men det är svårt att bygga en Rolls Royce utan en Volkswagen. Man får ta lite vad det är man har, och så får man göra lite ut efter det då.
Jag pratade ju lite innan programmet med dig om solceller. På förmiddagen idag så var vi med på ett webbinarium om lite om solcellsparker och hur man ska agera för att få till sådana då, som kommun eller företag som vill sätta upp, eller länsstyrelser och vad de har för direktiv för att få sätta upp solceller. Och solceller har ju blivit hett igen från årsskiftet, eftersom privatpersoner får ett enklare förfarande mot vad det var förut. Nu är det ju en energirot för att sätta upp solceller. Man får alltså avdraget direkt på fakturan och behöver inte stå i den här solcellskön som har varit förut. Och det är ju något som är positivt för utvecklingen för privatpersoner. Men tyvärr så tog man ju bort bidrag för företag och BRF till exempel då, så att det var ju lite tråkigt. Men har dina frågor rakat i höjden efter årsskiftet här, eller hur ser det ut med solcellsärenden?
Ja, men det är alltid ganska många solcellsärenden för att det är ju, som du säger, mycket populärt och fundera över i alla fall med solcell. Och i samband med det här man har tagit bort det här för företag och sånt, så har det ju ändå också blivit billigare, så att det har kanske inte drabbat så hårt i alla fall.
Nej.
Och just nu är det ju väldigt mycket, jag ska säga, det är väldigt mycket lantbruk som är intresserade av att sätta solceller på ladorna. Det finns ju lite krångliga skatteregler och sånt. Jag ska inte gå in riktigt på det nu, för då blir vi så långdragna. Ja. Men det kan ju vara bra att ha med sig det, att det kan vara lite knepigt med hur det, alltså solcellerna tillfaller ladan istället för bostadshuset och lite sånt där.
Och det är ju återigen så då, är det en säljare som bara säljer solceller, eller är det någon som har kunskap om hela systemet? För att de som säljer solceller vill bara kränga och struntar i resten. Men en seriös säljare kan informera om detta, tror jag.
Ja, precis. Mm. Och det, egentligen kan man ju nästan misstänka lite grann. Man kan titta lite på hur mycket solceller de vill sälja in i förhållandevis till huvudsäkringen i många fall.
Mm.
Där kan man ju lite se om det är så att de säljer in väldigt mycket, eller om de har faktiskt anpassat det lite just efter huvudsäkring.
Ja.
För det är ju en viktig faktor som de behöver tänka på när det gäller solceller. Mm. Det är sällan, skulle jag säga, det kan gå och vara möjligt att få ekonomi och öka säkringsgrad för att sätta in solceller, men det är vanligtvis inte rätt väg att gå. Utan den bästa brukar vara att anpassa efter den säkerhetsnivå som man själv har och efter den användning som man själv har. Och där kommer vi egentligen tillbaka till det här, varför man först ska se över då värmesystem, ventilation kanske och värmesystem då, så att man först får en god inomhusmiljö och sen ser man hur mycket energi då som man använder, och så sätter man solcellerna i samband med det helt enkelt, så mycket precis, som man precis behöver.
Men det här med solceller kan ju vara en längre tanke med att jag har ju vedeldning nu, men tänker sätta in en värmepump och det blir väl en elbil om 2 år med, så hur stor anläggning ska jag köpa? De frågorna kommer ju faktiskt, och då brukar jag säga att hör med din lokala nätägare om du får göra överproduktion en viss tid, för att du vet att du kommer öka. För det är upp till nätägaren att bestämma om du ska bli vet du nu då, elproducent, eller vad kallas det?
Ja, just det. Det är en producent så länge man ligger under sin egen användning.
Mm.
Och som mikroproducent har man mycket fördelar med skattereduktioner och sådana grejer. Och går man över det, så blir man, då är man alltså inte klassificerad som mikroproducent längre. Och lite, jag vet inte exakt hur det är runt i din kommun och sådär, men ofta så brukar de väl acceptera något litet överslag. Så där kan man acceptera, men inte för mycket.
Nej, jag tror de är ganska förlåtande här med något 1000 kilowatt överproduktion, men blir det mer så är det nog stopp. För det är ju så att förbrukningen varierar ju mellan ett varmt och ett kallt år om man har en värmepump till exempel, så det måste man ju förhålla sig till också, att ett varmt år gör man ju inte av med så mycket värme då, så då kan det ju bli en större överproduktion, och solen skiner olika mycket olika år också, så att man får gå en medelväg där.
Ja, precis. Jag tänker, om man har som ambition att dimensionera rätt, så tänker jag att då tycker inte nätbolaget att det är något större problem. Sätter man upp den ambitionen att man ska producera mycket mer än vad man själv använder, vilket låter ju som en ganska bra idé om man har ett stort och fint tak, så tycker man att man borde kunna få göra det, men man har ju inte riktigt lagt upp reglerna på det sättet då just nu. Så att det blir ekonomiskt upp till den delen som man själv använder då. Och då, vad vi pratar om här med egenanvändning, bara förtydliga att det är ju per år då sett. Så att om man gör med 10 000 kilowattimmar då per år, så ska man kanske ha ett 10 kilowatts solcellssystem som då producerar ungefär kanske 9500 kilowattimmar då per år. Och så att man lägger sig precis lite där under. Och det här har ju tidningarna ganska länge gjort en liten otjänst för oss. Man pratar om det här med självförsörjande på solel. Och det, så blir det ju inte i Sverige i princip för någon. För att vi har ju all sol på sommaren och vi har inte så mycket sol på vintern. Så att det blir ju ändå, man kan väl säga generellt sett att man kan använda kanske upp till någon slags 30% ungefär själv. Ja. Och sen 70% säljs ju då över till nätet och så köper man tillbaka det. Och det är ju de här 70%, det är ju de som är... Det är de man får tänka på vilka regler det gäller för då. Mm.
Man kan ju säga att man kompenserar för sin elförbrukning genom att producera förnybar el på sitt tak. Då. Man använder ju inte allt själv som sagt, utan får sälja ut och köpa tillbaka.
Ja, nej, vi kan väl följa hur de brukar skriva i tidningarna där och säga självförsörjande över året eller någonting sånt där då kanske. Men det finns ju ett helt regelsystem som man behöver tänka på när det gäller de där 70% då.
Ja, men vi har fått höra ganska mycket här idag, så att har du något som du vill lägga till det sista här om vad som helst inom energiområdet?
Ja, men det kan jag säga. Jag funderade lite på det här med hur vi presenterar oss och lite sånt där. Vi energirådgivare, och då tänkte jag att jag hittade ett bra sätt, tänkte jag. Och säga det. Vi är ju mellantinget mellan att man inte gör någonting och att man tar in en kanske ibland dyr konsult. Och vi gör ju inte konsultuppdrag, för vi konkurrerar ju inte med dem då. Nej, precis. Men däremot så har vi ju lite grundkoll här över, och vi har ju 280 arbetskamrater tror jag runt om i landet som vi sitter i nätverk med, och många som är duktiga på extremt mycket saker faktiskt.
Precis.
Så att vi är ju en väldigt bra resurs som jag tycker att man ska försöka kontakta. Och eftersom att vi då inte är konsulter, men vi är kunniga inom området, så tänkte jag att vi är ju ungefär som energikompisen. Alltså kompisen som kan en massa energi, för det är ju alldeles gratis att ta kontakt med oss. Så kommer vi ut och så kan vi prata lite. Så att jag tänker att vi tycker ju dessutom att det är kul också att prata om detta. Så att jag tänker att till lyssnarna då, så tveka inte, slå en signal.
Nej, precis. Det är bara win-win där. Det kan inte bli sämre när vi varit där, utan det blir bara bättre.
Så att, precis. Så ringer en energikompis. Det finns en i varje kommun.
Precis. Ja, med de orden så tackar vi för idag. Jag tackar särskilt min kollega i Borås, då, John Hamnelid, för alla kloka saker som han hade att säga. Och... säger till alla lyssnare att har ni frågor, så är det bara att kontakta mig, och särskilt ni som har vedpanna fått ett sånt här brev från Mös då. Tackar vi för idag. Hej då.
Tack
med.
Så mycket.
Hej.